Hej, jag heter Ann Sandin Lindgren och det här är mitt sommarprogram. Ni kanske har hört min röst förut här på radion och det beror på att jag brukar själv göra egna program här och sitter även med i radions styrelse, Närradioföreningens styrelse. Jag brukar göra program tillsammans med Christian Meltzén. Jag sitter nämligen i Tyresö kommunfullmäktige som ersättare för Socialdemokraterna. Och min vän Christian Meltzén sitter som ersättare för Folkpartiet. Och när vi satt där och lyssnade på debatten så kom vi på, för båda två sitter vi dessutom i styrelsen här i Närradion, att vi skulle göra program om kommunpolitiken. Så vi har gjort ett antal sammanfattningar av kommunpolitiken under åren här. Och nu har vi ett program som vi kallar för Tyresösoffan, där vi bjuder in olika politiker och berättar om aktuella frågor. Sen gör jag ett annat program som heter Uppdrag Tyresö tillsammans med en partikamrat där vi båda två sitter i socialnämnden. Han heter Thomas Martinsson i polis och han ville också göra radio. Så han och jag, vi gör ett antal program som handlar om sociala frågor och ja, brott och straff och hur ser det ut för ungdomarna i Tyresö. Det är ett sätt att göra någonting vettigt av det här uppdraget, för där är vi också ersättare. Som ersättare eller suppleanten kan man inte göra så mycket mer. Så då har vi valt att göra det här på radion. Det var lite om min bakgrund, själva radion. Vem är jag? Ja, jag flyttade till Tyresö när jag var, eller flyttade, min familj flyttade till Tyresö när jag var 7 år, 1964. Så idag är jag 57 år. Då flyttade vi in på Björkbacken. Det var min pappa, Åke Sandin, som ni har hört väldigt mycket här på radion. Och min mamma som hette Sofie Wenander Sandin på den tiden. Sen hette hon Sofie Wenander när hon skilde sig. Och sen var det min lilla syster som hette Lena Sandin. Som var ganska duktig i tennis under många år. Och vi bodde där på Björkbacken. Som var ett fantastiskt ställe att bo på. När vi flyttade dit då, 64, så kom jag ihåg att min mamma tyckte att det var en otroligt stor och fantastiskt fin lägenhet. För vi kom från en liten tvåa i Rågsved. Där jag gick mitt första år. Och Tyresö var ju liksom ett nybyggarområde. Så när jag flyttade hit 64, då hamnade jag på en klass på Stimmet. Och där gick jag i en klass som bara fylldes på hela tiden. Och sen kom jag till en ny klass, eller samma klass som delades och fylldes på i trean. Och sen flyttade vi i fyran till Nyboda, till en byggnad där, och i femman så till en annan byggnad. Och i sjuan gick jag på Forellskolan. Och hela tiden fylldes det på med elever. Så jag kom, för mig var min skolgång en skolgång där man inte gick med samma kamrater, utan man hela tiden fick nya klasskamrater. Och i Forellskolan så gick jag i alla fall med samma klass i 3 år. Ja, vad gjorde jag sen då? Ja, jag gick gymnasiet i Kärrtorp och sen tänkte jag egentligen utbilda mig till läkare och började jobba lite grann på mentalsjukhus och upptäckte att det där var inte min grej. Då provade jag istället på att söka in på Socialhögskolan och jobbade några år faktiskt med narkoman, men jag gjorde aldrig klart min examen och sen kom AIDS. Och när AIDS kom 82, början av 80-talet där, då var det flera stycken som fick. Ja, vi visste ju knappt vad AIDS var och precis då väntade jag barn. Och då bestämde jag mig för att sluta med det. Därför jag var rädd att det skulle smitta. Vi visste inte hur det skulle smittas. Och då flyttade jag tillbaka till Tyresö. 1983 så fick jag mitt första barn. 85 fick jag mitt nästa barn. Och jag och min man Bosse, vi bodde först på Pluggvägen, sen flyttade vi till Kanelgren på Farmarstigen och numera bor vi på Ranunkelgren på Farmarstigen där vi trivs väldigt, väldigt bra. Ja, vad ska jag prata om? Nu har jag presenterat mig själv. Vad ska jag då prata om i mitt sommarprogram? Ja, när vi gick ut till lyssnarna och pratade om, ni får prata om vad ni vill. Så tänkte jag att okej, nu ska jag göra ett sommarprogram. Men vad ska det handla om? Jag är ju van att prata om politik här på radion. När våren var som vackrast i början av maj, då drabbades jag av ett stort vemod därför att i början av maj så fyller min mor år, Sofie Wenander, som kallas för Soffi. Och det brukar vi fira som med en stor fest i familjen. Och För ett år sedan så avled hon. Så nu när maj kom, så istället för att känna väldigt mycket glädje så kände jag väldigt mycket vemod. Och då tänkte jag så här, nu ska jag prata, göra ett sommarprogram och egentligen berätta om min mor. Och jag försökte göra ett sommarprogram för ett tag sedan. Precis i den vevan så pratade jag in. Det lät nästan som en sån här begravning. Det skulle lika gärna kunna läsa upp på en begravning. Det här var Sofie Wenander. Så att nu ska jag försöka göra om det där. Fast inte lika ledsamt. För nu är det juni när jag pratar in det här. Och jag hoppas att kunna berätta lite grann om Sofie. Nu tänkte jag lägga på en låt, en lite sorgsen låt som heter För kärleks skull av Ted Gärdestad. Ted Gärdestad, när jag var 14 år så kom han ut med sin platta. Han var ett år äldre än mig, då var han 15 år. Han spelade tennis och det gjorde vi i vår familj också. Så att jag såg honom ganska mycket in i stan på Sallkallen. Och tillhörde, jag var inte så duktig tennisspelare, så jag satt ju mest på läktaren och tittade på Björn Borg och Ted Gärdestad. Och Ted Gärdestad var min stora idol. Nu ska ni få höra hans låt För kärleks skull med Tyresös egen Erik Linder.
Berg står en katedral och pekar
Ja, det ni hörde var Erik Linder som hade gjort Ted Gärdestads låt För kärleks skull. Ja, och som sagt, jag tänkte berätta om min mor som kallas för Sophie. Och jag sa faktiskt, och det gjorde min syster också, vi har alltid sagt Sophie till våran mor. Eller jag tror att det berodde på att vi hade så mycket människor som bodde hemma hos oss när jag var liten. Det var alla möjliga olika personer som fick bo i våran lägenhet på Björkbacken. Det var släktingar ibland som var tvungna att bo där och det var... Bland annat så kom det, när Vietnamkriget var som värst så kanske ni vet det att de första desertörerna, amerikanska desertörerna som deserterade från Vietnamkriget, de hamnade i Sverige och i Tyresö. Och det var Tyresö Ulands- och fredsförening som var alldeles nystartad. Där både min mor Sophie och min far Åke var väldigt aktiva. Så en av de desertörerna som heter Rick. Han hamnade i vår familj. Och då sa han ju förnamn till mina föräldrar. Sen var det också så här att jag hade en kompis i skolan vars mamma var alkoholist. Och vi visste aldrig om hon var nykter när vi gick hem till henne. Så då var det så att min kompis fick sova över oss ganska ofta när hennes mamma var så berusad att hon inte kunde öppna dörren eller hon var inte hemma eller någonting sånt. Och sen när sociala då skulle låta min kompis, min klasskamrat hamna på, i fosterhem ett tag. När hennes mamma var på torken, då fick hon bo hemma hos oss. Och då var vi 10 år. Och då var det ganska naturligt att man sa, ja, man kan inte säga mamma hela tiden. Så att då var det Sophie. Sophie var lärare här i Tyresö kommun. Först var hon lärare på föräldskolan under många år. Hon tog med sig den här amerikanska desertören till skolan och just då var det, vad ska man säga, ganska kontroversiellt det här med Vietnamkriget. Så det var inte alla som uppskattade att man talade om att USAs krig i Vietnam inte var något bra krig. Så att när hon hade tagit med honom till föräldraskolan så blev hon av med sin tjänst. Då bytte hon skola till Kumla skolan där hon jobbade som SO-lärare. Och sen efter många år så blev hon lärare istället på gymnasiet när det startade. Också i samhällskunskap. Alltså när jag tänker nu på min mor ett år senare efter att hon har avlidit. Och egentligen så försvann hon redan för 7 år sedan när hon fick en stroke. Så hon har under de sista 6 åren av sitt liv så var hon inte helt medveten om allting. Och det är väldigt konstigt när ens mor ena dagen är hon en fullt fungerande person som kan ha, som man kan prata med om vad som helst. Hon skjutsade barnbarn till olika aktiviteter, hon sjöng i kör, spelade med teaterföreningen, hade studiecirklar, ja, fullt ös. Och nästa dag när hon har fått en stor stroke så kunde hon inte ens ta sig till toaletten själv. Det var en väldigt smärtsam period att se sin mor under så lång tid vara dålig. Så jag är inte 100 på att jag riktigt kan se henne i det ljus man borde se henne i. Men jag vill i alla fall berätta det att hon är en person som alltid tyckte att det alltid går att göra någonting åt saker. Vårt hem var alltid öppet för alla. Hon... var en person som alltid pratade om sina vänner. Jag tyckte det var ganska jobbigt att hela tiden det här tjatet om mina vänner. Men sen visade det sig när hon också blev sjuk att hon fick besök av väldigt mycket vänner. Så att hon var inte ensam trots att det är ganska vanligt att när man blir så sjuk och inte kanske kan hålla så mycket konversationer så var det väldigt mycket av hennes vänner som ändå besökte henne. Och det är vi fantastiskt tacksamma för att man gjorde. Jag växte upp i en familj där man var tvungen att göra någonting åt världens elände. Mina föräldrar startade då Tyresö Ulands- och fredsförening som handlade om hur man skulle fixa världen. Det fanns tidningar hemma om Vietnamkriget med fruktansvärda bilder på hur de här napalmbomberna hade... Det finns bilder som jag aldrig kommer få ut ur mitt huvud när jag som väldigt ung såg de här bilderna. Och det har präglat mig väldigt mycket. Sofie, hon var också med i kommunpolitiken här. Hon satt också för Socialdemokraterna och det är nog därför jag också känner mig engagerad. Jag är en person som kanske skulle kunna gått med i ett annat parti också. Därför att jag tycker att jag tycker ibland att mitt eget parti är lite väl för mycket åt mitten. Jag är väl en socialdemokrat som mer känner väldigt mycket mer starkt för det som Olof Palme pratade om med internationell solidaritet och en mycket tydligare socialdemokrati. Jag kan tycka att vi ibland är alldeles för fega. Så jag kan ibland tycka att både Vänsterpartiet och Miljöpartiet ibland låter mer som jag skulle vilja att vi låter. Men det är väl så att med tanke på val och sånt vill man försöka nå alla mittenväljare och till slut suddas nästan gränserna ut. Och det är väl inte vad jag riktigt själv tycker, utan jag är väl då en vänstersosse. Jag vill att vi ska bry oss om människor, även de som har det svårast. Jag vill inte att människor ska leva på allmosor. Jag tycker att vi ska göra någonting åt den här världen. Och det kan jag själv känna då. Idag, jag jobbar på Sveriges Television, fast jag jobbar inte som journalist utan jag jobbar med... Jag är datautbildare, jag utbildar folk både framför och bakom kamerorna när det gäller olika datasystem. Jag kan ju tycka även att mitt företag där jag jobbar ibland ger en för negativ bild över världen. För jag tror att all den här rapportering om världens elände kanske inte skapar så mycket, vad ska man säga, energi och vilja göra någonting. Jag skulle önska att man visar på alla de krafter som finns som ändå försöker göra någonting. Och det gäller även i en sån här kommun. Därför att det är det jag tycker är så fantastiskt med den här radion. Att man, när man får höra folk här på radion berätta hur de tar hand om ensamkommande flyktingbarn. Brännpunkten uppe på Graningsringen som kämpar med ungdomar som har problem med vikten eller sociala kontakter. Att det finns så mycket ideell verksamhet. Och att i den ideella verksamheten finns det en enorm kraft. Jag skulle önska att även våra riksmedia visar mer på de exempel som finns i världen på när man gör något, där man gör skillnad. För jag tror att det är där som vi skulle kunna vilja göra någonting. Därför det som var skillnad på 60-talet, och när jag var väldigt ung, men på 70-talet, det är att man trodde att det man gjorde betydde någonting. Och vi tog alltså emot i vår familj en amerikansk desertör som heter Rick Bailey. Sophie, hon verkade ofta i det lilla. Och det är någonting jag tycker också som jag känner att ibland när man blir väldigt, vad ska man säga, pessimistisk över att varför går världen åt fel håll. Så kan jag känna att det räcker faktiskt att göra små saker. Det hon gjorde till exempel, det var att hon hyrde ut ett rum i sin lägenhet till... invandrar, ja nu kommer jag inte ihåg hette någonting, men det var en del av kommunen som hyrde ut eller hittade rum åt invandrare som kom hit, flyktingar som kom hit. Så vi hade alltid olika människor boende i vår egen lägenhet när vi bodde hemma, men sen när Sofie fick egen lägenhet på Myndasvägen så hyrde hon ut rum. Och det här fortsatte min syster också med, hon hyrde också ut rum till olika flyktingar. Och Sofie, det hon gjorde var att hon tog med sig de här och pratade, för medan hon så lärde sig svenska. Och så gick hon ut och gick med hunden tillsammans med några stycken som kom och tränade deras svenska. Och det är också någonting man kan göra i det lilla. Ja, hela den här viljan att öppna sin dörr, det var egentligen Sofies stora grej. Alla var alltid välkomna. Hon hade en väldigt konstig grej också. Hon gillade inte nycklar, så hon låste aldrig. Hon bodde i en lägenhet ganska nära Tyresö centrum, ungefär där kyrkan ligger på Myndasvägen. Och hennes lägenhet var en ingång från balkongen. För hon hyrde ut sin del då, sin ena halva, så att den som hyrde ut till fick gå via porten och så gick hon själv via balkongen. Och alldeles bredvid kyrkan där så finns det en backe, och där var ju väldigt mycket A-lagare som satt i den backen och kanske sitter där fortfarande. Och min mor hade hund, och då gick hon ofta upp dit till dem och pratade med dem om hur de skötte sina hundar, för att hon tyckte att de inte fick vatten eller att de hade bundit dem för länge. Så hon var väldigt mycket liksom, vad ska man säga, hon blev en person även för dem. Och hon var orädd. Och hon var orädd för att säga till. Hon var den där pinsamma mamman som alltid tyckte högt. Liksom. Om någon tog någon frukt i en affär så sa hon, nej, du får inte ta den här frukten. Det man skulle kunna kalla för civilkurage. Att våga säga vad man tycker och stå för det. Och samma sak så kunde hon när vi var små och vi gick på tennisfester. Jag spelade tennis också, min syster var väldigt framgångsrik i tennis. Så var det stora såna tennisfester. Och då kunde hon plötsligt plinga i glas och ställa sig upp och sjunga. Vilket var väldigt pinsamt för mig och min syster. Hon kunde sjunga precis vilken låt som helst. Speciellt sådana låtar som inte gick hem i tennisklubben. Hon kunde till och med ställa sig upp och sjunga Internationalen. Fast då kanske hon var lite nedbuad. Men en sång som hon gärna ställde sig upp och sjöng. Det är den här. Jag står här på ett torg med Ulla Sjöblom.
Jag står här på ett torg. Ett cirkuståg passerar. En clown, en vind passerar. Men jag är full av sorg. Mitt hjärta i en sång. Den handlar om hans läppar. Den handlar om hans ögon som spelade en gång. O, säg ni som är här, vad skulle ni då göra? Vem skulle ni då höra om den som ni har kär blev borta i ett krig till ingen nytta där människor blev förbyta som jävlarna med dig, som jävlarna med dig. Jag står här på en square, det regnar i mitt hjärta. Det säger i mitt hjärta att han är inte här. Fast fåglarna ger hals och träden gröna vakna. Jag ser det med min saknad. Jag ser det inte alls. För den som jag höll av har stympats, bränts och satsats, förglorats, glömts och kastats med andra i en grav. Vem spelar detta spel med blod och svett och tårar, med kulsprutor och gårar? Jag vet att det är fel. Ni vet att det är fel. Jag vet att jag är dum. Säg ingenting om riken, De Gaulle och politiken, för då så blir jag stum. Men säg, herr president, om ni har tid att svara, ack, kunde ni förklara det onda som har hänt? Vem är det som ställt till så vi som är som andra ska slåss emot varandra fast ingen av oss vill? Och alla ni med makt, jag ville bara säga, låt människorna leva och gör som jag har sagt. O, gör som jag har sagt.
Ja, det var Ulla Sjöblom med Jag står här på ett torg. Just den här viljan att tro att man kan göra skillnad. Att göra saker som ändå påverkar folk. Det var Sofies stora grej. Hon startade Operation Dagsverket på Kumla skola. Och såg till att elever samlade väldigt mycket pengar till skolor i Indien. När hon i 40-årsåldern skilde sig så startade hon en studiecirkel i kärlek. Och då fick hon också väldigt mycket vänner som tyckte det var jätteintressant. Men hon var också så här att hon grejade allt. Och en sak som man inte grejade från början, det var våra bilar. Vi hade väldigt dåliga bilar. Bland annat hade vi en gammal Renault som bara gick sönder. Och så var det en massa rostfläckar på den. Och vad gjorde hon då? Jo, då köpte hon såna här plastblommor som man satte i badrummet på kaklet. Så på varje rostfläck fick hon en ny blomma. Så det var blommigare och blommigare. Så åkte vi in med den här bilen ständigt till en verkstad in i stan som låg vid Åsegatan. Och de två killarna där blev hon ganska mycket vän med, för det var så mycket knas på hennes bil. Och väldigt ofta när det var något fel på bilen så var det ofta enkla saker som att byta fläktrem eller någonting som egentligen var felet. Och vad gjorde hon då? Jo, hon kände så här, hon kan inte lägga ner så mycket pengar på verkstad. Så hon anmälde sig till en bilmekanikerkurs på Fredrika Bremerskolan på kvällstid. Och gick och pluggade och lärde sig lite grann om bilar. Men för att hon skulle få det här liksom certifikatet eller vad det var hon skulle ha, då var hon tvungen att göra någon slags praktik. Så då gick hon ner till sina kompisar där på bilverkstaden och frågade om de kunde tänka sig att ta en praktikant. För hon hade en dag ledigt från jobbet på Kumla skola som lärare i SO. Och då fattade de att det var hon, så det fick hon. Så en dag i veckan jobbade hon på den här bilverkstaden. Hon fick inte göra så mycket mer än byta fläktremmar och byta däck och sånt. Men det blev hon jätteduktig på. Eller och köpa hamburgare till dem och sånt. Och de här två killarna som jobbar på den här bilverkstaden blev också hennes väldigt mycket goda vänner. Och de var ju liksom... ena killen hade väldigt bra utbildning. Och tyckte om att ha liksom diskussioner om världen och livet. Så att hon ordnade varje år en firmafest. Och min man som också var händig, han var också med i den här firmafesten, för han hjälpte dem att svetsa lite grann på deras bilmekaniker. Eller ja, han hjälpte dem med en dörr där nere. Så varje år under 30 års tid hade vi firmafest med de här två bilmekanikerna. Och det var också Sofis grej att hon brydde sig om folk. Och hon hade stor kärlek. Vilket hon också visade mot våra barn. Och alla sina fyra barnbarn. Och hon var väldigt mycket för att säga så här till dem. Har jag sagt att jag älskar dig? Ja, sa de. Det tyckte de var jättejobbigt när hon hela tiden sa så. Men det var hela hennes signum kan man säga. Hon visade väldigt stor kärlek till folk och till sina vänner. Och det är egentligen väldigt konstigt. Därför själv hade hon en väldigt trist uppväxt. Hon hade en mamma som hamnade, ja, som var klen i nerverna som det hette på den tiden. Och hamnade på sjukhus under långa perioder. Så hon var uppfostrad av sin släkt nere i Fjällbacka på västkusten. Men då fick hon också väldigt mycket kärlek av dem. Och sen fick hon en styrfar, min morfar då. Som adopterade henne när hon var väldigt ung. För att min mormor var då på sjukhus. Och han såg till att hon pluggade. Så hon pluggade vidare och fick en filmag i flera ämnen. Det hon har gett mig och min syster är något slags tro på att första går det att göra det mesta själv. Det går att utbilda sig. Man kan göra någonting åt politiken, åt världen. Man kan engagera sig. Man kan bry sig om sina vänner. Hon tyckte så här. Så här sa du, Sofie. Att du tyckte rent objektivt att du är född i världens bästa land. Och i detta bästa land så hade du lyckats hitta den bästa kommunen, och det var Tyresö. Och i den här bästa kommunen Tyresö så hade du lyckats hitta den bästa lägenheten. Och du tyckte också att du hade fått de två bästa barnen i världen. Och att du hade fått de fyra bästa barnbarnen. Och det här var ingenting du hade någon slags distans till, utan det var någonting du tyckte. Och den här känslan att känna att man är världens bästa barn som har fått de bästa barnen. Alltså, det är en väldigt skön känsla. Och det är någonting jag kommer att sakna hela mitt liv. Att ha en person som alltid var fullständigt övertygad om att allting jag gjorde var helt okej. Den här ovillkorliga kärleken som faktiskt man får av sin mor. Och sen måste jag säga nu till Sofie att du var en orädd person. Du vågade säga precis vad du tyckte och tänkte, fast det inte passade alla gånger. Och det hoppas jag att jag fortsätter göra, för jag är också tyvärr en sån som är tvungen att säga vad jag tycker och tänker. Det faller inte alltid så himla bra. Sen hade du en annan sak. Det var att du ville gå när livet, eller när festen är som bäst. Och jag hade önskat att, få, att du hade sluppit dina sista 6 år, för de var inte roliga. Och, vi kommer att komma ihåg dig hela vårt liv. Nu ska jag sätta på den sista låten här. Den som vi spelade på din begravning också. Som är Arya Saijonmaa. Jag vill tacka livet.
Jag vill tacka livet som gett mig så mycket. Det gav mig 2 ögon. Och när jag dem öppnar kan jag klart urskilja det svarta från det vita. Och högt där uppe himlens mantel strödd med stjärnor. I mängden människor, den som jag älskar. Jag vill tacka livet som gett mig så mycket. Det har gett mig hörsel som i all sin vidhet fångar natten och dagen, susar och småfåglar, turbiner, hammare, ett hundskall och ett ösregn. Och röstens ömhet hos den som jag älskar. Jag vill tacka livet som gett mig så mycket. Det har gett mig ljudet och hela alfabetet, så att jag fick orden för tankarna jag tänker. Moder, vän och broder, ljuset som upplyser den karga väg min älskling själ ska vandra. Jag vill tacka livet som gett mig så mycket. Det gav mig lång vandring för så trötta fötter. Jag gick genom städer, genom djupa vatten, över stränder, berg, i öknar och på slätt land, hem till ditt hus och dina gröna ängar. Jag vill tacka livet som gett mig så mycket. Det gav mig ett hjärta som i grunden darrar när jag ser på frukten av det hjärnan skapar. Och det goda så långt borta från det onda, när jag ser in i dina klara ögon. Jag vill tacka livet som gett mig så mycket. Det har gett mig skrattet, det har gett mig smärtan, så att jag kan skilja lyckan ifrån sorgen. De 2 ting som skapar alla mina sånger, och mina sånger som era sånger, och alla sånger som är samma sånger, och mina sånger som era sånger, och alla sånger som är samma sånger.
Ja, det här var mitt sommarprogram. Jag heter Ann Sandin Lindgren. Ni har lyssnat på Radio Tyresö 91,4 MHz. Ha en trevlig sommar.